gott nytt säkert år önskar vi här på Bli säker podden. Podden som gör det lite säkrare för varje år som går höll jag på att säga här va. Mm. Det blev omvänd ordning där. Men nu står vi här dagen efter nyårsafton och spelar in det avsnittet som egentligen skulle gå ut förra veckan.
Ja, precis. Där vi följer upp om profetiorna som vi hade för 2025 blev verklighet eller inte. Och den här veckan passar vi då också på att berätta vad vi ser i spåkulan att kommer hända under nådens år 2026, för att använda uttrycket som Peter brukar köra med. Och gott nytt år, Peter!
Gott nytt år och ni som lyssnar.
Ja, det här avsnittet är då avsnitt 333 av Bli säker-podden som i år produceras av Nikka Systems, kort och gott. I fjol hade vi ju med oss SSF Stöldskyddsföreningen med säkerhetskollen också, men de är inte med oss i år, även om jag är säker på att vi kommer under året blicka tillbaka lite på de granskningar som vi gjorde tillsammans under 2025 och göra sådana här klassiska hur gick det sen uppföljningsavsnitt. Men det är inte det vi ska följa upp i det här avsnittet. Nu ska vi följa upp huruvida vi hade rätt eller inte kring sakerna som vi påstod att skulle hända under 2025. Det är lite speciellt det här avsnittsformatet. Det avviker från det traditionella avsnittsformatet. Och det är ju egentligen för att inte du och jag, Peter, ska behöva stå här på nyårsdagen och spela in. Utan vi hade kunnat förbanda det. Varför gjorde vi inte det?
Ja. För att det känns inte äkta.
Precis, we keep it real. Mm. Så är det. Mm. Ja, men vi hade fem stycken profetior och som vanligt, det här var profetior där vi valde att inte ta solklara saker, alltså saker som var väldigt uppenbara att skulle ske, utan saker som vi hoppades eller var rädda för att skulle ske, men inte skulle ske med fullständig säkerhet. Och låt oss nu kolla hur det gick för de här fem punkterna.
Jajamensan! Nummer ett, Proton Pass utmanar Bitwarden. Detta var ju någonting som Karl-Emil Nikka, det är alltså mannen bredvid mig då, sa följande om. 2025 kommer Proton Pass att vara funktionsmässigt motsvarande Bitwarden. Hur tycker du det har gått med det?
Jag får nog säga att det är ett poäng för den profetian. För de här två lösenordshanterarna som båda har öppen källkod och båda två finns i gratisversioner, de har nu blivit ganska funktionsmässigt motsvarande varandra. När ProtonPass lanserades, då var det verkligen en sån här minimum viable product och jag var sur på Proton för att de framhävde den som att det var någonting som överhuvudtaget kunde konkurrera med Bitwarden. Men under de två senaste åren så har de lagt till flera funktioner och under fjolåret då la de till några av de funktionerna som de hade teasat om att skulle komma. Den första saken det var att man skulle kunna spara bilagor till inloggningar och det är ju jätteviktigt att man kan ladda upp en bilaga till sitt lösenordsvalv och det kom i juni 2025. Sen var det nödåtkomst till familjemedlemmar, alltså om du använder de här lösenordshanterarna privat så vill du kanske göra det möjligt att på ett säkert sätt låta en familjemedlem komma åt ditt lösenordsvalv om du skulle hamna i koma eller gå bort. Och det kom i augusti 2025. Och sen för företag. Jag poängterade att om ProtonPass ska kunna konkurrera med Bitwarden, då måste det finnas stöd för single sign-on så att medarbetarna kan logga in med samma användarnamn och lösenord till ProtonPass som de gör när de loggar in till exempel Microsoft Entra ID, alltså när de loggar in i sitt Microsoft 365-konto eller Googles motsvarighet för det. Och det kom i februari 2025. Sen sa de också att de skulle få stöd för biometrisk upplåsning i webbläsaren. Sedan tidigare så går det att låsa upp ProtonPass lösenordsvalv med biometrisk upplåsning i skrivbordsappen för Windows och macOS, men det har inte gått att göra till webbläsartillägget och det är i min mening minst lika viktigt. Och det har fortfarande inte kommit trots att de sa att det skulle komma under året. Jag hörde av mig till deras presskontakt som meddelade att funktionen är inte struken. Den kommer men den är försenad. Så på den punkten motsvarar inte Proton Pass Bitwarden helt, men i gengäld så har Proton Pass andra funktioner som inte Bitwarden har, till exempel för inbyggt stöd för e-post alias tjänsten Simple Login, som visserligen funkar med Bitwarden också, men i så fall är en tilläggstjänst. Så jag får ändå säga att även om jag personligen inte kommer börja använda Proton Pass förrän det finns stöd för biometrisk upplåsning i webbläsaren, så är Proton Pass numera en funktionsmässigt motsvarande lösenord hanterare när den ställs mot Bitwarden, och ett poäng till oss.
Ett poäng. Mm. Snyggt. Nästa handlar om EU-US Data Privacy Framework, som då du menade skulle falla i år. Och då sa du följande. Här gäller det att läsa rätt, inser jag. Jag säger inte att det kommer att ogiltigt förklaras. Jag säger bara att under 2025 håller jag det sannolikt att det, baserat på Max Schrems track record, kommer att ogiltigt förklaras. Det var, du safeade lite där.
Jag safeade lite där, men jag får ändå konstatera att det här inträffade inte. EU-US Data Privacy Framework har inte fallit, och bara för att snabbt förklara, det är alltså det avtal som gör det möjligt för oss att använda amerikanska molntjänster, eller egentligen för amerikanska företag att leverera molntjänster till oss på ett GDPR-förenligt vis. Vi har haft två sådana avtal tidigare. Vi hade först Safe Harbor-avtalet som ogiltigt förklarades av den så kallade Schrems 1-domen. Sen hade vi Privacy Shield-avtalet som ogiltigt förklarades av den så kallade Schrems 2-domen. Och jag trodde att det här avtalet, EU-US Data Privacy Framework, skulle ogiltigt förklaras av Schrems 3-domen. Men någon sådan har vi inte fått än. Vi har däremot fått tre händelser som gör att det här avtalet nu hänger på en ännu lösare tråd än vad det gjorde när vi sa i slutet av förra året blir det nu, att det här avtalet skulle falla. Första saken är att i januari så valde Trump-administrationen att sparka tre av de fyra ledamöter som satt i tillsynsnämnden Privacy and Civil Liberties Oversight Board, eller PCLOB, som är en tillsynsnämnd som det här dataöverföringsavtalet förutsätter, men som nu inte längre är beslutsför. Sen i maj 2025 då meddelade Trump att han inte uteslöt att ta till militära åtgärder för att ta kontroll över Grönland. Någonting som han upprepade vikten av att göra, att ta kontroll över Grönland, så sent som förra veckan. Och det har ju gjort att situationen eller relationen mellan till exempel eller specifikt USA och Danmark är lite frostig, för att vad händer ifall USA skulle förklara krig mot NATO-allierade Danmark för att få ta över Grönland? Hur kommer det påverka de danska möjligheterna att fortsätta använda amerikanska molntjänster? Och sen sist men inte minst, i november 2025 då sa Donald Trump att han hade upphävt Bidens autopen-signerade presidentordrar. Hela det här avtalet, EU-US Data Privacy Framework, det bygger på en presidentorder som Joe Biden tecknade. Det är den som heter Executive Order 14086. Och det är alltså en presidentorder som kan rivas upp av en annan president. Nu säger då Donald Trump att han har rivit upp de autopen-signerade presidentordrarna som Biden tecknade. Och vad är autopen?
Det är ju att en liten penna, en maskin som signerar då presidentens autograf, eller jag säger, ja. Med signatur menar jag, så att du då slipper sitta och skriva själv.
Ja, presidenten sitter.
Precis. Ja. Och detta är ju någonting som har använts länge och väl. Men just verkligheten är ju inte allt, korrelerar ju inte alltid med vad som sägs i nuvarande administrationen.
Nej. Vi kan kolla hur Max Schrems, alltså personen bakom Schrems 1 och Schrems 2, kommenterade just det här med att Trump sa sig upphäva de autopensinerade presidentordrarna. Han skrev så här i ett blogginlägg fritt översatt till svenska.
I ett nyligt utbrott om Bidens användning av den så kallade autopen har Trump via ett inlägg på Truth Social förklarat alla Bidens presidentordrar som undertecknats med autopen ogiltiga. Det är helt oklart om O14.086 är en sådan autopen-order och om Trumps inlägg på sociala medier utgör ett formellt upphävande av dessa presidentordrar. Samtidigt kan man undra om någon tjänsteman inom NSA längre känner sig särskilt bunden av dem. Det är inte heller osannolikt att inlägget på Truth Social följs upp av en formell presidentorder som upphäver dessa Biden-ordrar.
Mm. Så situationen, den har inte direkt förbättrats förutom på en punkt. Och det var det som vi pratade om i Bli säker-podd avsnitt 316. Nämligen hur tribunalen såg på... vi ska säga det som kallas Latombe mot EU-kommissionen, där en fransman vid namn Latombe försökte göra det Schrems tidigare gjort med Privacy Shield och dessförinnan Safe Harbor, nämligen att få det här överföringsavtalet ogiltigt förklarat. Och i september 2025 skrev Integritetsskyddsmyndigheten så här om det beslutet från tribunalen.
Genom dagens dom bekräftar domstolen tribunalen att USA vid tiden för EU-kommissionens beslut säkerställde en adekvat skyddsnivå. EU-kommissionens beslut gäller därför fortfarande och det är därmed fortsatt tillåtet att föra över personuppgifter till USA med stöd av adekvansbeslutet, förutsatt att mottagaren har anslutit sig till DPF. Domen kan komma att överklagas.
Och här ska vi då tänka på att det som tribunalen har bekräftat, det var det som gällde när avtalet tecknades, vilket var 2023. Det har hänt mycket sedan dess. Vi ska också tänka på att den här domen kan överklagas och vi ska tänka på att det var tribunalen, inte domstolen som är den högsta rättsinstansen. Det var domstolen som avgjorde Schrems 1 och Schrems 2-domen. Det var tribunalen som avgjorde det här. Så vi har troligtvis inte sett det sista och jag håller det väl ganska sannolikt att helt enkelt Max Schrems bestämmer sig för att ta fram det tyngsta artilleriet i frågan, nämligen sig själv, för att försöka få det här avgjort.
Men du, ja. Noll.
Noll poäng där.
Ja. Ska du helst säga på franska då, i och med att det var
jag kan ju inte franska. Nej.
Nej, vi ska inte ens försöka. Uppenbarligen så kan inte jag heller säga om framtiden, i alla fall inte när det kommer till punkt 3, där jag menade att Apple i alla fall kommer att berätta att de kommer ta fram en egen sökmotor.
Mm, Peter, du sa så här, citat: jag tror att Apple, ska vi säga här, kommer avisera satsningen på en sökmotor, slutcitat.
Mm. Och till mitt försvar så har ju det hänt ganska mycket runt det här i hänsyn till framförallt då den generativa AI:n, det vill säga chattbottarna, har börjat ta över allt mer och mer hur vi söker efter information. Och frågan har kanske utgått helt enkelt. Vem skulle vilja ta fram en ny sökmotor nådens år 2025? Nej. Mm. Det blev rätt uppenbart, i alla fall sista halvåret.
Ja, och jag kan komma med ett försvarstal till för dig.
Tack.
Nämligen att när vi la den profetian, då trodde vi ju fortfarande att Google inte skulle få fortsätta finansiera Apple och Mozilla genom att köpa platsen som förvald sökmotor i iOS och i Safari och i Firefox. Men i en väldigt oväntad vändning som kom i september så visade det sig att nej, det har tydligen inte amerikanska konkurrensverket några som helst problem med. Så det får de fortsätta göra. Eller amerikansk konkurrenslagstiftning ska jag säga.
Och det var ju delvis också då, nämndes ju där i domen att det finns alternativ nu i form av
just det.
Chattbottar.
Mm. Men noll poäng där. Det blir hårt att ta igen det här, eller?
Vi får se. Mm. Punkt nummer 4, eller förutspåelse nummer 4. Användandet av nycklar fördubblas igen. Och om jag tar fram min vaktmästarnyckelknippan, så jag har fördubblat antal nycklar.
Mm.
Men det kanske inte var de fysiska du tänkte på?
Nej, faktiskt inte. Även om det blir fler nycklar för dig nu. För att det kan vi ju teasa för våra tittare och lyssnare. Att vi har faktiskt tecknat avtal på ett nytt kontor. Mm. Så vi kommer flytta från den här vita voiden under året. Men i alla fall, jag tänkte ju på passkeys, lösennycklar, inloggningsnycklar. För i slutet av förra året, då fick vi ett pressmeddelande från FIDO Alliance som har varit delaktiga i framtagandet av standarden bakom tekniken. Där de meddelade att användandet hade fördubblats. Och jag sa, det kommer fördubblas en gång till. Och om vi kollar på den information som vi har fått från FIDO Alliance nu under slutet av året, så finns det inte någon motsvarande siffra vi kan jämföra med. Men vi kan däremot konstatera att i publikationen Passkey Index oktober 2025 så jämförde FIDO Alliance användandet av nycklar bland 9 tjänsteleverantörer, däribland Amazon, Google, Microsoft, PayPal och TikTok. Och de konstaterade att där så var det nu 36% av användarna som hade registrerat en nyckel och 26% av inloggningarna som gjordes med nycklar, alltså redan en fjärdedel. Det är ju bara väldigt fina siffror. Det betyder inte att vi hade rätt i profetian, men jag lyckades faktiskt hitta det här. Jag letade ordentligt. Dashlane, en annan utvecklare av lösenordshanterare, meddelade i sin Dashlane Passkey Report 2025 att, citat, 40% av Dashlanes användare lagrar nu minst en nyckel, en dubbelt så hög andel som för bara ett år sedan. Och det betyder att vi får ett poäng där också.
Ja. Ja, vi går vidare till... Jag vill inte mena att det här var så uppenbart när vi pratade om det. Men Microsoft skulle då lösa Windows 10-uppdateringsproblemet så att säga. Och vad du sa då, Carl Emilika, var följande. Antingen kommer Microsoft att förlänga det kostnadsfria underhållet av Windows 10, eller så kommer det att forcera kostnadsfri uppgradering från Windows 10 till Windows 11 av inkompatibla datorer. Det sistnämnda hände inte.
Nej, men det förstnämnda var det som hände, nämligen att de förlängde det kostnadsfria underhållet av Windows 10. De meddelade ju i början av året att privatpersoner skulle få möjlighet att fortsätta använda Windows 10 under förutsättning att de antingen betalade $30 eller valde att synka sina Windows-inställningar med Microsofts molntjänst. Sen precis innan det var dags att sluta förse Windows 10 med säkerhetsuppdateringar, det vill säga oktober 2025, så backade Microsoft på den punkten också och sa, om ni bara skaffar ett Microsoft-konto och loggar in med det så får ni fortsätta använda Windows 10 i ett år till utan att betala. Och det var nödvändigt eftersom vanliga privatpersoner, de hade inte betalat för fortsatt Windows 10-underhåll, vilket hade lett till att väldigt många Windows 10-användare hade stått och inte fått säkerhetsuppdateringar och därmed inte kört säkra datorer. Så ett poäng där också. Och då räknar vi ihop dem, Peter.
Mm.
Det blir
ett, det blir två, det blir tre.
Ja.
Och det blev det.
Ja, 3 av 5. Och då har vi alltså hamnat på mer än hälften rätt. Mm. Och därmed har vi också då slagit alla såna här spåtanter som köpte annonser i Aftonbladet på 90-talet med telefonnummer som man kunde ringa in för att få sin framtidsspott för bara 1990.
Per minut. Ja. Ja, men vad bra. Jag tror det är rekord här för att bli säker på den i alla fall så länge jag varit med. Mm. Det minns jag knappt när jag kom in i det här.
Du har nog passerat. Ja, det har du. Du har passerat antalet avsnitt som Tess var med i.
Wow. Har
du. Ja. Mm. Vi ska se här, ditt första avsnitt, jag har glömt vad det var, vilket det var, ber om ursäkt för det, men jag lägger en länk i show notes till första avsnittet där du var med, så kan ni lyssna på det. Men oavsett vad, vi går ju nu in då på vårt 7:e år med Bli säker-podden. Och ska vi se vad vi kan då om det här 7:e året, om vi får spekulera lite fritt. Och igen, kom ihåg, det här är profetior som vi säger för att de har chans att hända. Vi tror att de händer eller är oroliga för att de händer, men det är inte liksom supersäkra saker, för det hade varit tråkigt att lyssna på.
Ja, det här är första. Och, och det här är ju otroligt stort för en inbiten Firefox-användare som dig, Carl Emil Nicke, att säga. Men nådens år 2026, Brave går om Firefox i sin första mätning.
Ja.
Men på vilket sätt?
Ja, precis. För jag har ju följt utvecklingen av Firefox och Brave väldigt noga. Jag bytte från Firefox till Brave i år, som inte är i år längre, som är i fjol nu. Och jag får bara konstatera att så som utvecklingen ser ut nu, där Firefox står och stampar och Brave innoverar, så kommer Brave att under 2026 gå om Firefox i sin första mätning på någon plattform i något land eller på något operativsystem. Jag ska återkomma till det. Kollar vi på hur de här två säkerhets- och integritetsfokuserade webbläsarna står sig mot varandra i månatligt aktiva användare, så låg Firefox i november 2024 på 206 miljoner och november 2025, ett år senare, på 203 miljoner. Och så här har det sett ut. Det är Firefox, de får inte fler månadsligt aktiva användare. Och eftersom det är fler och fler som använder webben, betyder det att de tappar marknadsandelar. Brave däremot, de låg 2024, november, på 76 miljoner månadsligt aktiva användare. Och i november 2025, 105 miljoner månadsligt aktiva användare. Och drar vi ut den här trenden, då kommer Brave att vid nästa årsskifte vara där uppemot ungefär 150 miljoner månatligt aktiva användare. Inte lika många som Firefox, om inte Firefox tappar, men det kommer ändå närma sig. Och ifall det blir den klassiska hockeyklubbeffekten, där det plötsligt blir exponentiell tillväxt för Brave, ja, då kommer de att gå om Firefox. Men jag nöjer mig med att säga att under 2026, då kommer det finnas någon mätning som Brave publicerar, där de tillkännager att nu är de större än Firefox i antingen något land, något större land, till exempel USA, eller att en av världens största webbplatser meddelar att nu är det fler Brave-användare än Firefox-användare som kommer till oss, eller att det är fler aktiva användare på något operativsystem, Windows, macOS, Linux, iOS eller Android, som kör Brave än Firefox. För med tanke på det vi pratade om förra veckan med brevet från den nya Firefox-vdn, jag har väldigt svårt att tänka mig att Firefox kommer igen nu, även om jag innerligt hoppas att de gör det. Sen måste jag erkänna att jag har trampat i klaveret.
Ja, jag vet inte. Jag tycker du är hård mot dig själv faktiskt. Nästan lite klaver, lite kom på dem faktiskt.
Ja, vi får se. Men det är i alla fall som så här att jag har ju klagat väldigt länge på att Brave som webbläsare har en funktion påslagen som gör att användare får se annonser som bakgrundsbilder. Och historiskt har Brave slarvat för mycket när det kommer till vilka annonsörer de tillåter. Inte slarvat som Meta, men jag klassar
nej,
inte Brave.
Nej, det hade varit för mycket.
Ja, men jag håller ju Brave till en mycket, mycket högre standard. De är inte bedragare. Och när det kommer till den funktionen så har den gått att stänga av utan att betala. Det gör den fortfarande. Och det går också att plocka bort saker ur det grafiska gränssnittet. De här bloatware-funktionerna, till exempel en VPN-tjänst som är ganska ointressant, en plånbok som är ganska ointressant, Brave Awards eller BAT som det kallas, deras egen kryptovaluta som de inte ens själva accepterar som betalningsmedel. Allt sånt bloatware tycker jag ju att ska döljas, och det har gått att dölja. Men i mitten av förra året, juli 2025, då twittrade Braves vd så här, fritt översatt till svenska:
kommer snart Brave Origin där du betalar en modest månadsavgift. Priset är inte slutgiltigt, rabatt vid årsbetalning. För att få Brave utan sponsrade bilder, belöningar, VPN, plånbok, Leo, verktygsfältet och så vidare. Ingen Telma 3, bara uppdateringar mot Zero Day, säkerhetsbuggar. Nämner det bara ifall du skulle betala. Smiley. T-A-N-S-T-A-A-F-L. En förkortning på There ain't no such thing as a free lunch.
Nej. Och det här var någonting som han uppmärksammade igen i veckan när han meddelade att utvecklingen av Brave Origin går framåt och att det inte kommer att vara en månadsavgift eller årsavgift utan en engångsavgift för att få tillgång till det här. Men det som jag hade fått helt fel om, det som jag hade fått helt om bakfoten, vilket sen Brendan Ake faktiskt twittrade ut ett förtydligande kring, för det verkade vara fler som hade fått det, det var att bara för att de nu lanserar inom kort Brave Origin, där man kan stänga av sponsrade bilder, belöningar, VPN, plånbok, Leo i verktygsfältet och så vidare, så betyder det inte att man inte kommer kunna fortsätta göra det utan att betala. Så de kommer lägga till möjligheten att betala för att stänga av det här. Men om du inte vill betala, då kommer du fortfarande kunna göra det kostnadsfritt.
Pedagogik är kanske inte deras, eller vår vän Brendans paradgren i alla fall.
Ja, det är lite otydligt. Men oavsett vad, jag borde ha frågat honom om innebörden innan jag publicerade en artikel som jag sen fick gå in och rätta och publicera korrigeringar kring. Men när han säger there ain't no such thing as a free lunch, så kommer det alltså fortfarande vara a such thing as a free lunch. Det kommer fortsätta gå att använda Brave utan att betala, och det kommer gå att stänga av de här bakgrundsbilderna utan att betala. Linux-användare får dessutom tillgång till Brave Origin helt kostnadsfritt. Och jag tolkar då Brave Origin som att det är någon ny typ av grafisk gränssnitt som är mer avskalat. Och om det är idén, då tycker jag det här är en jättebra idé. Jag kommer betala direkt.
Mm. Det är en engångskostnad också. Ja. Det är ju strålande. Mm.
Så det här kan ha gått från att vara är ni vansinniga till ja, det här är kanske ganska smart.
Mm. Ja. Nästa grej som vi verkligen hoppas på däremot också, lite beroende på vad Brave landar i sen, ja. Det är att Nextcloud anammas i Norden. Mm. Och jag får nästan definiera upp vad vi menas med anammas.
Ja, det är att några större företag eller myndigheter börjar använda Nextcloud. Och vi kanske till och med ska säga i Sverige. Mm. Ja, jo, vi ändrar i Sverige. För att annars kan vi fuska med Danmark, där de redan har kommit lite längre på den fronten. Men det finns två saker som... Det finns tre saker som gör att jag skulle säga att Nextcloud nu kommer att börja växa. Och Nextcloud, för er som inte har lyssnat på podden i lång tid, det är alltså ett alternativ till Microsoft 365 eller Google Workspace. Den första saken, det är ju omvärldssituationen. Att om det skulle bli krig mellan USA och Danmark, då kan danskarna åtminstone inte förlita sig på amerikanska molntjänster. Det faller på sin egen orimlighet. Och samma oro finns i fler länder.
Och jag ska också säga att det finns ju många versioner av krig nu för tiden. Att man börjar lobba bomber på varandra utanför Grönlands kust kanske inte är det mest sannolika. Men det finns mycket annat som gör att vi kanske inte riktigt vill vara beroende av amerikanska molntjänster längre.
Nej, precis. Och den andra saken, det är att nu har det bevisats att Nextcloud skalar bra. För det är en sån sak jag har varit lite orolig för faktiskt. Alltså om en svensk kommun skulle välja att gå över till Nextcloud, klarar Nextcloud så många användare? Tack vare ett blogginlägg med information från franska myndigheter som har gått över till Nextcloud, så vet vi att det inte är något problem. Ministeriet för energiomställning, de kör nu 50 000 användare med Nextcloud, och franska utbildningsministeriet meddelar att de nu redan har, och håll i dig Peter, 330 000 dagliga användare, och de satsar på att komma upp till 1,2 miljoner användare. Så en svensk kommun, jag är inte längre orolig för att Nextcloud inte skulle skala till det.
Det är ju inte heller gratis med de där Microsoft-licenserna för kommunerna och myndigheter runt om i landet. Det har blivit väldigt, väldigt dyrt.
Det har du en bra poäng, och det är faktiskt någonting som lyftes upp i en artikel i Svenska Dagbladet nu under julen, där de pratade om övergången som de har gjort i en tysk delstat. Jag lägger en länk i show notes till det, för jag kommer inte ihåg siffrorna, men där berättade de hur mycket pengar de sparade på att lämna Microsoft. Jag tror att de valde Open Exchange istället för Nextcloud, en annan sån här konkurrent. Men oavsett vad, vi lägger en länk i show notes till er som vill veta mer om det, och vi kommer definitivt att prata mer om det här under det kommande året. Och sen självfallet också att en av Sveriges främsta säkerhetspoddar har gått över till att använda Nextcloud för show notes.
Jag är riktigt imponerad faktiskt av det gänget. Rätt snygga också.
Ja, de är väldigt vackra.
Ja. Varför har vi på Bli säker-podden gått från Obsidian till Nextcloud i detta nu?
Det var för att du klagade på en sak, Peter.
Ja, jag har två saker faktiskt har jag klagat på. Det ena är att det är lite mäckigt med så många valv som jag har 4 stycken nu. Mycket fönster, och det är alltid, nästan alltid fel valv som är öppet när jag behöver det. Men framförallt också svårt att skriva samarbete i realtid.
Mm. För det är ju lite fördröjningar med Obsidian, och det har jag stört mig på också. Men det innebär alltså inte att det här är kritik mot Obsidian. Jag kommer fortsätta använda Obsidian till massa annat. Men våra show notes kommer vi nu istället realtidsredigera via Nextcloud. Och om ni undrar varför vi inte övervägde Proton Docs, så är det för att det inte finns en fungerande sökfunktion där än. Och utan en fungerande sökfunktion hade vi inte kunnat hitta väldigt många saker som vi behöver kunna hitta när vi vill hänvisa till tidigare. Yeah.
Men då har vi, ger vi en poäng för detta, för då har du ju anammats i Sverige, eller det räknas
inte större företag eller myndighet.
Men viktiga. Nej, nog med självbefläckelse här. Vi går vidare till någonting som har befläckat internet ett tag nu. Det är nämligen AI-videos, och med valet, det svenska riksdagsvalet och kommunval och regionval som kommer här i år, så kommer vi förutspå då att AI-video försöker påverka valet.
Mm.
Det är ju inte den största högoddsaren.
Nej, men den är väldigt viktig att lyfta. Kanske inte för er som lyssnar på podden, men för era vänner, kollegor och släktingar. För det finns en jättestor skillnad nu jämfört med förra valet, och det är att nu finns det såna här videogenereringsverktyg som Sora 2 som lanserades i år, där vem som helst kan generera videoklipp som ser trovärdiga ut, alltså som ser trovärdiga ut på riktigt, som du måste sitta och granska för att du ska upptäcka om de är äkta eller inte. Och vi har redan börjat se försök att manipulera befolkningen i viktiga frågor. Inte i Sverige än, dokumenterat, kan ju pågå redan nu även om det inte har dokumenterats, men vi hittade en nyhet från Polen som nyhetsbyrån Reuters lyfte nu under mellandagarna, där de skrev så här fritt översatt till svenska.
Polen har begärt att Europeiska kommissionen ska utreda TikTok efter att den sociala medieplattformen har publicerat innehåll som genererats av artificiell intelligens, inklusive uppmaningar till Polen att lämna EU, uppgav Polen på tisdagen. Det tillade att innehållet med största sannolikhet var rysk desinformation.
Och vi har inga skäl att inte tro att det kommer ske liknande påverkansoperationer i Sverige. Och vår profesi är helt enkelt att vi kommer ha dokumenterade exempel på hur andra nationer försöker påverka valet i Sverige genom att sprida AI-genererade videoklipp. Antingen videoklipp där bara folk pratar och försöker övertala folk, eller med händelser som inte har inträffat i själva verket. Så det kommer, jag är genuint orolig för den punkten inför det kommande valet.
Ja, och vi blir kvar i politiken, partipolitiken. För punkt 4 så förspår vi att minst ett svenskt parti kommer att föreslå att förbjuda VPN-tjänster.
Det här året har ju verkligen präglats av frågan om åldersverifiering på nätet. Men vissa partier vill gå längre, och i oktober så meddelade Socialdemokraterna att de inte nöjer sig med åldersverifiering, utan de vill ha legitimering på nätet. De skrev så här i oktober.
Skydd av barn och unga, 15-årsgräns för sociala medier i Sverige med skarpt ID-krav som också omöjliggör anonyma trollkonton som inte kan kopplas till en person.
Och här ska vi bara lägga till att det är ju faktamässigt fel, eftersom om de som vill skapa anonyma trollkonton, de behöver ju inte utge sig för att vara svenskar. De kan ju tunnla sin trafik till ett annat land.
Ja, gud ja.
Och de som är anonyma troll är väl de som har mest skäl att göra det. Och det är därför vi kommer in på den här frågan med om nu partier vill verkligen satsa på det här med åldersverifiering, fast nackdelarna finns som vi har pratat om i ett dedikerat avsnitt. Och vissa partier vill gå ännu längre och till och med ha legitimering där det kopplas konton till fysiska personer. Vad händer då när det blir samma reaktion som vi redan har sett i till exempel Storbritannien? Att folket bara säger nej, vi struntar i det. Politikerna säger ni måste åldersverifiera er och ni måste legitimera er. Och folket säger nej, vi struntar i det. Tack för frågan, men nej, vi struntar i det. Och tunnlar sin trafik till ett annat land via en VPN. Vi vet ju också att det är stora upphovsrättsfrågor som debatteras samtidigt, framförallt i andra länder. Vi pratade om problematiken som uppstår när det är La Liga-matcher i Spanien.
Fotboll alltså.
Precis. Och då blockerar operatörer i Spanien vissa Cloudflare CDN endpointer eller point of presences som gör att de här illegala IPTV-tjänsterna inte blir åtkomliga, men samtidigt drar ner stora andra delar av nätet. Det är också sånt som folk kan kringgå med en VPN-tjänst. Och vad händer liksom när det införs massa sådana här förslag som läggs fram på nationell nivå eller regional nivå men inte tar hänsyn till att internet är globalt? Jag tror därför att när politiker inser, framförallt när det kommer till åldersverifiering och legitimeringsfrågan, att det inte är någonting som funkar i praktiken, då kommer något parti vara så världsfrånvänt att de faktiskt föreslår att man ska förbjuda VPN-tjänster för privatpersoner.
Jajamensan, upp till kamp redan nu. Det här är ju också en fråga som så ofta i de här sammanhangen som du kan inte riktigt hitta någon höger eller vänster eller liknande, utan det här går ju genom partierna. Ja. Det såg vi ju i chattkontroll. Det handlar ju om vad de har för förståelse för tekniken i symbios med mänskliga behovet av att ibland faktiskt vara anonym på internet. Inte bara enkom av kriminella anledningar.
Mm. Och eftersom jag tror att frågan om åldersverifiering, legitimering, chat control, protect EU och säkert fler saker som berör säkerhet och trygghet på nätet, huruvida vi ens ska få använda totalstreckskrypterade meddelandetjänster, jag tror att det kommer vara en stor fråga inför valet, och jag har därför redan nu bokat in hela Almedalsveckan så jag ska kunna vara med på så många paneldebatter som möjligt.
För helskotta, ni måste boka in Kalle Minicke här så att inte någon annan hinner före alla dagar.
Ja.
Sista, femte förut spåelsen, den skulle nog till och med Saida kunna ro hem. Vi tror att Microsoft skjuter upp Windows 10-nedläggningen igen.
Ja, för nu så erbjuder de ju gratis Windows 10-uppdateringar för privatpersoner fram till och med oktober 2026. Kollar vi på statistiken hos Global Stats, då ser det inte ut som att de här siffrorna rör sig speciellt mycket. Det är fortfarande bara hälften av världens Windows-datorer som kör Windows 11. Så vår femte och avslutande profetia för året 2026, det är att Microsoft helt enkelt beslutar sig för att privatpersoner, de får ett eller två år till. Två år till känns ju det mest logiska eftersom de ändå säljer de uppdateringarna till företag. Så varför inte bara ge privatpersoner uppdateringarna kostnadsfritt fram till och med 2028? Men minst ett år till för privatpersoner är vår profetia för 2026. Alltså att det inte tar slut nu i oktober 2026 som annars planerat.
Härligt. Jag måste... Det här är inte planerat, men jag måste avslöja med nyårslöften.
Ja, låt höra.
Mm. Jag har två. Ett, försöka övergå till Nextcloud så mycket jag kan.
Mm.
Två, installera Linux på minst två datorer hemma. Båda är Macar, så det ska bli intressant att se hur det går.
Mm. Och det finns det goda skäl att då också följa upp i kommande avsnitt av Bli säker-podden. För det här var ju bara årets första. Det kommer ett nytt avsnitt varje fredag. Och om det inte är goda skäl nog att prenumerera på den här podden, så vet jag inte vad är det. Så varmt välkomna till det nya året. Nu kör vi, och tack så jättemycket för att ni fortsätter att lyssna på podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Gott nytt år!